EUs ledare förbereder en kinesisk charmoffensiv, skriver Il Foglio idag. Det handlar om att försöka få Xi Jinping bort från Putins sfär efter förra veckans 3 dagar långa kinesiska besök i Moskva, där Xi bekräftade den gränslösa vänskapen mellan de 2 länderna. Den första att resa till Kina blir Spaniens premiärminister, vänsterledaren Pedro Sánchez, den här veckan. På agendan står samtal om Kinas fredsplan för Ukraina. Anledningen till besöket är 50-årsfirandet för de diplomatiska relationerna mellan Spanien och Kina. Enligt Sánchez är Kinas 12-punktsprogram för fred i Ukraina ingen riktig fredsplan, men han har sagt att han ser vissa intressanta delar i den. Efter Sánchez kommer Macron att åka till Peking för att prata med Xi om fred i Ukraina. En överraskning, enligt Il Foglio, är att Ursula von der Leyen kommer att följa med på samma resa. Anledningen ska enligt det franska presidentpalatset vara att visa upp en enad europeisk front. Även Josep Borrell, EUs representant i utrikesfrågor, förbereder en resa till Kina. Även om Kina inte var på dagordningen under förra veckans EU-toppmöte, så verkar det ha varit på alla läppar under de här 2 dagarna, enligt Il Foglios Brysselkorre David Caretta. Det politiska stödet från Xi till Putin tycks ha gjort avtryck. Och meningen från Xi innan han lämnade Moskva, att man just nu ser förändringar man inte sett på 100 år. Och vi, Putin och Xi, Ryssland och Kina, är de som leder de här förändringarna tillsammans. De orden sammanfattar perfekt vad det är Xi Jinping önskar göra, nämligen störta den världsordning som rått sedan andra världskrigets slut och erbjuda världen ett auktoritärt alternativ till de liberala demokratierna. EUs svar är som så ofta förut uppdelat i 2 läger. Å ena sidan de stora länderna i Västeuropa som av politiska och ekonomiska skäl hellre ser att EU placerar sig mitt emellan Peking och Washington, medan mindre länder i Central- och Östeuropa, Ungern undantaget, vill stärka banden till USA i vad de menar kommer att bli en kamp för demokratiska och liberala värderingars överlevnad. Länderna i Östeuropa hävdar, skriver Il Foglio, att Ukraina är beviset på att Xi Jinping inte tänker backa, och därför vill de teama upp med USA mot den auktoritära axeln som håller på att uppstå mellan Kina och Ryssland. Lettlands premiärminister till exempel menar att det inte finns några kinesiska planer på att vara medlare när man så tydligt tar Rysslands sida, och att allt det här egentligen bara handlar om för Kina att skjuta EU längre från USA. Hörrni, det här är tidningskrönikan. Nu kör vi. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa. Oh, come le balinesi nei giorni di festa. Det är den 28 mars idag, och från en lägenhet i Rom säger jag, Filip Jakobsson, välkomna. Det här blir tidningskrönikans första upplaga i dess nya utformning. Tanken är, och det handlar framförallt om tidsbrist ska jag vara ärlig och säga, de här arla morgonstunderna kommer jag tyvärr att behöva tillägna min masteruppsats de kommande veckorna och månaderna. Därför kommer tidningskrönikan numera att komma ut 1 gång i veckan i en lite längre utformning på söndagar, med en sammanfattning av veckans bästa texter från den sydeuropeiska pressen, med lite mer fokus på fördjupning och lite mindre på rena nyhetshändelser. Vi får se hur det går, förhoppningsvis bra. Slut på meddelandet. Idag är det återigen dags för stora strejker och manifestationer i Frankrike efter att Macron nyligen fick igenom sin pensionsreform, som innebär att pensionsåldern progressivt kommer att höjas från 62 till 64. Vänstertidningen Libération har idag en ensam Macron gåendes på framsidan med texten "Social och politisk kris. Våld. Var finns utgången någonstans?" Samtidigt slår tidningen upp stort att Bibi Netanyahu, Israels premiärminister, nu backar från sin hårt kritiserade rättsreform och skjuter upp den. Jag tänkte läsa några rader från liberala El País ledarsida, som idag har rubriken "Estallido social en Francia". Estallido social kallas ju det som inträffade i Chile under hösten 2019 med enorma demonstrationer och manifestationer. Översättningen, den är ganska svår att göra, men socialt uppror är nog kanske den bästa. I Chile fängslades tusentals och många dödades i sammandrabbningarna i Santiago mellan polis och demonstranter. Dåvarande presidenten Sebastián Piñera beslutade även att sätta in militär för att stävja upproren, som då grundade sig i en höjning av biljettpriserna i Santiagos tunnelbana. Det El País rekommenderar Macron att göra är att pausa reformen som han drivit igenom på dekret och genast öppna för dialog med mittenhögern och mittenvänstern. Macron har upptäckt att det i en demokrati inte räcker med att genomföra ett löfte och följa konstitutionella reglementen så länge man har rätt. Man måste övertyga människor och det har han inte lyckats med. 7 av 10 fransmän är emot reformen. Hans oförmåga att bygga allianser efter att han i parlamentsvalet i fjol inte lyckades få en egen majoritet och förhållningstaktiken från extremhögern och extremvänstern har lett honom in i en återvändsgränd. Den franska femte republiken innebär att makten koncentrerats till presidenten mer än i något annat europeiskt land. Och det här gör situationen än mer explosiv. Italienska La Stampa skriver att Macron borde vara försiktig med att underskatta symboliken i bilderna på franska demonstranter framför nationalförsamlingen. Det var nämligen på precis samma plats som Ludvig den 16:e för 230 år sedan giljotinerades. Men det vet förstås Macron. Apropå Macron så har det varit mycket snack under veckan som gått om klockan som han hade på sig men sen tog av sig under intervjun förra onsdagen. Det var den första intervjun som han genomförde med franska medier sen reformen blev verklighet. Och sociala medier bubblade direkt över i att han tog av sig den här klockan strax innan det att han skulle prata om köpkraften hos de mest utsatta fransmännen. Det här var enligt motståndarna ett uttryck för att Macron verkligen är de rikas president. Eftersom ryktet snabbt spred sig att klockan kostade 80 000 euro. Enligt Macrons stab så tar han i själva verket av sig klockan för att han har gjort ett störande ljud mot bordet under intervjun. Varför han nu egentligen tar av sig den, det kommer vi nog aldrig att få veta. Förmodligen vet han det bara själv. Men vad vi däremot vet är att klockan inte kostade 80 000 euro utan 2 400 euro och kommer från det franska märket Belle et Rose, skriver Le Monde. Det är visserligen mycket pengar, men det är 33 gånger mindre än ryktet gjorde gällande från början. Det hindrar inte ledamoten Clémence Guttet från vänsterpartiet La France Insoumise att twittra att den här mannen, Emmanuel Macron, det är en fars. Kan det vara aktivism att handla en viss sorts tomater på en viss plats? Ja, det kan det. I stadsdelen Salamanca i Madrid, den spanska huvudstadens Östermalm. Tänk Karlaplan typ och ni kanske får en bild framför er. En artikel i El País börjar så här idag. Det finns ett gatuhörn i Madrid där de boende tycker lika illa om vänsterpartiet Podemos som de tycker illa om matkedjan Mercadona, Spaniens ICA. En plats där de boende tar lika mycket avstånd från Pablo Iglesias, en spansk vänsterikon och grundaren av Podemos, som de tar avstånd från Juan Roig, den spanske multimiljardären som äger Mercadona. Det handlar om hjärtat av Salamanca, där gatorna Hermosilla korsar Díaz Porlier. Där ligger en liten saluhall med 10 försäljare som vägrar att flytta på sig. De vägrar att sälja sina små butiker till en investeringsfond som bygger stormarknader och köpcentren. Och kampen fortsätter, skriver El País. I den här stadsdelen där invånarna knappast är särskilt vana vid att demonstrera eller protestera. Innan man går in i den lilla saluhallen sitter en massa handskrivna lappar som varnar för att stängningen är nära och att tiderna är svåra. Där inne blir därför varje inhandlad tomat en revolutionär handling. Och just här, skriver El País, på Madrids dyraste gata ekar plötsligt slagord som vanligtvis brukar tillhöra vänstern. Inga fler stora kedjor eller matjättar eller ut härifrån Mercadona. Eller vi måste försvara de små handlarna. I Italien domineras som bekant den politiska scenen numera av 2 kvinnor. Premiärministern till höger, Giorgia Meloni, och till vänster, oppositionsledaren Elly Schlein. Parallella ledare och parallella liv. Giorgia och Ellis val, stilar, sånger och utmaningar. 2 kvinnor, olika när det gäller allt, men också lika i allt, skriver Corriere della Sera idag. De fruktar bara sig själva, skriver tidningen. Meloni som säger att hon alltid känner det som att hon är på slutprovet för studentexamen och Ellie som alltid har prestationsångest. Det de har gemensamt är att de båda går starkt i opinionen. Ellie har tagit sossarna över 20% för första gången sedan katastrofvalet i höstas. Och Meloni ligger någonstans precis under 30%, betydligt bättre än valresultatet. Så lika men ändå så olika. Ellie vill legalisera cannabis. Giorgia hävdar att det är dumheter. Ellie vill ha en minimilön. Giorgia hävdar att det skulle göra arbetarna fattigare. Ellie hyllar EUs gröna politik och dricker bara vatten ur en kartongförpackning. Georgia vill se nationella undantag och dricker vatten ur en plastflaska. Ellie hyllar miljökämparna som kastar färg på tavlor. Georgia kallar dem en skymf. Vad den här manliga skribenten som skrivit den här artikeln egentligen menar med allt sitt så lika men ändå så olika, det fattar jag fortfarande inte riktigt. Jag tror att det mest handlar om italienska politiska reportrar som försöker vänja sig vid att den politiska scenen numera har två kvinnor som huvudrollsinnehavare. För i mina ögon är det egentligen den enda gemensamma nämnaren mellan de här två. En av de senaste dagarnas mest omdiskuterade italienska artiklar som redan för övrigt har genererat hundratals meme, den hittar vi i högertidningen Libero. Rubriken: vad ser kvinnor hos den outhärdlige vänstermannen? Tesen hos den manliga skribenten Luca Beatrice är att italienska vänstermän idag har skaparen bakom succé-tv-serien Zero Calcare som främsta förebild. Det handlar om serietecknaren Michele Rec. Enligt skribenten, en 40-årig man som bara går klädd i Bermuda-shorts, Birkenstock och bär på en kropp med alldeles för mycket hår överallt förutom på huvudet. En förfärlig utställning som man inte kan tolerera någon annanstans än förutom möjligen vid havet. Populariteten hos Zero Calcare som finns på Netflix och som jag verkligen rekommenderar alla att se har lett till ett manligt förfall, menar skribenten, med dålig klädsel, dålig smak när det gäller allt. Den italienske vänstermannen läser bara samtida litteratur om kvinnor som misslyckats i livet på grund av den dysfunktionella relationen till sin pappa. Eller om män som inte har någon karriär överhuvudtaget på grund av en överbeskyddande mamma. Vänstermannen tycker att det är hela samhällets fel att migranterna dör på Medelhavet och tar på bostadsrättsföreningens styrelsemöte strid mot de som tittar på tv med för hög volym. Han dricker bara ofiltrerade biologiska viner som smakar skit. Och framförallt så vill han alltid dela notan. Och då inte av de jämställdhetsskäl som han vill framföra när någon frågar, utan av ren snikenhet. Och det var såklart det här som fick mig som svensk läsare att reagera. Det är väl en och en halv månad sedan en våldsamt delad artikel i DN handlade om att svenska män inte längre förmår boka restaurangbord eller betala restaurangnotan åt sin kvinnliga dejt. Skribenten berättade då vidlyftigt och generöst om sina italienska erfarenheter. Nere på den Apenninska halvön, där betalar minsann de håriga och charmiga männen gärna och alltid för notan. Det som är väldigt intressant med de här båda artiklarna, tycker jag, är att de har fått sån enorm spridning i både Sverige och Italien då, trots att de egentligen är ganska taffligt skrivna. Och det här vet såklart redaktörerna som tar in och ger såna här artiklar utrymme om. Så vad vill jag ha sagt med det här då? Jo, att texter om dating, manligt och kvinnligt helt säkert kommer att fortsätta att publiceras eftersom de driver trafik och det fortsätter att snackas om dem i all evighet. Precis vad dagens mediehus älskar. Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti nell'Irlanda del Nord nelle balere estive coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. Det här var allt från det lilla mediehuset Tidningskrönikan idag. Nu hörs vi igen på söndag. Kom ihåg det. Jag hoppas och tror att det här kommer att bli bra. Ta hand om er.